Halleluja! Visst är det gott att prisa Herren? Det enda som är svårt för oss är att sluta. Vi har lite problem med det, det får vi nog erkänna. Men vi är ju också lite bortskämda, för på tisdagarna när vi har våra lovsångskvällar så håller vi på. Och det är öppet för alla, så vill du någon gång besöka oss i Jönköping så går det jättebra. Just nu är vi i en liten kvarterslokal på Ljungarum. När vi började så var vi på Ria i Jönköping. Men som ni alla vet så har mycket hänt när det här med covid och corona kom in i tiden. Så att då fick vi byta lokal, men just nu så är vi i denna lilla kvarterslokalen på Baronvägen i Ljungarum. Och det är öppet för vem som helst som vill prisa Herren. Och vi är där från klockan 6 varje tisdag kväll. Så det är öppet för alla. Och då håller vi på och prisa Herren till 9 sådär. 9:30 ibland. Det beror på lite vad som händer. Halleluja! Men nu ska jag inte prata om det. Nu ska jag tala om att Gud är god. Och det vet du. Amen! Du vet det, men det är så här, förstår ni, att vi kan veta en sak och ändå kan vi inte veta den. Och jag har lärt mig en sak nu de senaste åren här, att är det någonting som behövs i Kristi kropp så är det att förstå Guds kärlek. Och vi kan tycka att det är så banalt, för jag kan ha varit där själv att jag ibland tänker, men vänta nu, Gud älskar mig, det lärde jag mig när jag blev frälst. Och så är det ju. Men det finns djup i Herrens kärlek. Och jag tror, vet ni vad, att vi behöver en ny uppenbarelse, revolution om pappas kärlek till oss. För det löser så mycket annat. Vi vet alla att i den här världen och i den här tiden så finns det dysfunktionella familjer. Det är ett snyggt ord, men det betyder kort och gott att det inte riktigt fungerar i familjen som det borde fungera. Och vet du, du och jag har kommit in i en familj. Vi har kommit in i Guds familj. Och det är ingen dysfunktionell familj, utan det är en mycket funktionell familj. Men varför är det då så att en del av våra underbara kära syskon har så mycket problem? Det måste vi ju våga se, eller hur? Vi har alla varit där. Jag också. Margareta som har bjudit in mig hit då, Margareta, och tappar jag namnet på dig. Jag känner igen dig där nere. I alla fall, Margareta och jag möttes när vi jobbade. Jag är sjuksköterska, så vi jobbade tillsammans på 1177, hon och jag. Och då möttes vi, och det var där det här började egentligen. Vi pratade om detta för flera år sedan, att jag skulle komma hit vid något tillfälle. Och då sa hon, kan du inte dela lite om ditt liv? Och jag tänkte att, ja, det kan jag. Men vet du, det allra starkaste och ljuvligaste att få dela med dig, det är Guds ord. Men jag kan säga så här, han har gjort någonting i mitt liv. Och det går tillbaka till att förstå att han är kärlek. För att när vi förstår djupet och höjden och bredden och längden av hans kärlek, så blir vi helt uppfyllda av honom. Det säger Efesierbrevet kapitel 3. Titta på den bönen och be gärna dig uppfylld av hans kärlek. Och vet du, vi behöver den heliga andes hjälp för att verkligen se. Var och en av oss är så dyrbara för honom. Precis som barnen så dyrbara. Och så är det i Guds familj. Varenda en är dyrbar. Och det är därför du och jag har en uppgift att tala om Jesus för andra. Så att de är underbara som finns i familjen. Och ni vet att en familj präglas väldigt mycket av mamma och pappa. Barnen blir ju lika sina föräldrar. Oftast. Även utseendemässigt, men även i sitt sätt, eller hur? Och så är det med dig och mig. Ju mer vi tar ifrån vår far som älskar oss och vi förstår det och lever i hans kärlek, desto mer lik honom blir vi. Och det är det vi vill. Jag är ganska övertygad om att ni som sitter här vill Ha mer av Guds kärlek och leva mer så som Jesus levde. För det längtar vi efter, eller hur? Jag längtar efter det way back, många, många år sedan. Så längtade jag efter det. Och jag sa, Gud, jag måste ha mer av dig. Jag måste ha mer av dig. Jag var så hungrig och törstig. Och sen blev jag andedöpt. Och det här är så långt bak som 1990. Då blev jag andedöpt. Och plötsligt blev jag ännu mer hungrig efter Gud. För då var det som att det liksom ännu mer så här, bara, Gud, jag måste ha mer av dig. Men vet du, det fanns en sak som hindrade mig. Och det var att jag förstod inte hans kärlek. För jag hade inte behövt sitta där och ropa och längta. Och det går veckor och månader och år. Om jag hade förstått hur mycket han älskar mig. Därför är det här en nyckel. Och jag skulle önska att vi alla idag bara kan titta på de här bibelorden som jag vill läsa. Och bara se dem på ett nytt sätt. Läsa dem som om du aldrig har läst dem förut. För att det är så lätt att vi blir hemmablinda. Och vi bara liksom, ja men det där har jag läst. Ja men det där har jag hört. Och det finns djup i Herren. Som du och jag bara har touchat, bara har smakat lite grann av. Jag vill läsa ifrån Johannes kapitel 17 först. Så är det så här att, blir jag nu för långrandig så får ni liksom hojta, stopp, nu måste jag kaffa, annars dör jag. Jag ska försöka inte vara för långrandig, men det mina vet att jag kan tala för länge ibland. Men Johannes kapitel 17 och vers 3 vill jag att vi ska läsa. En känd vers. Johannes evangelium 17 och vers 3. Där står det så här. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Nu hoppar vi ju in i det kapitel där Jesus ber för sina lärjungar. Precis på slutet av hans liv. Det är ju så hela kapitel 17 är. Och det här är fantastiskt. För du vet, ibland tänker vi så här. Man blir frälst. Jag tror att alla vi som sitter här inne är frälsta eller födda på nytt. Skulle du inte vara det, utan du sitter här och känner att det där vet jag inte riktigt om jag känner igen mig. Så kom och prata med någon av oss efteråt. För det är det enklaste i världen att bli frälst. För Gud har redan gjort det. Och han har redan gett gåvan. Så det är bara för oss att ta emot. Men jag tror att de flesta av oss här är frälsta. Och vi har tagit emot Jesus. Och vet du, när vi gjorde det så fick vi lära oss att då har vi evigt liv. Och absolut, den här aspekten av att tidsperspektivet finns där. Vi ska leva i evighet, eller hur? Vi har det hoppet. Vi sörjer inte som de som inte har något hopp, utan vi har ett hopp. Vi vet att vi ska leva tidsmässigt i evighet. Tänker du på det ibland? Bra! För det hjälper ju åt, va? Att vi gör det hjälper oss att ha fokus på vad håller vi på med egentligen. Så vi inte bara fastnar i det här vardagliga. Så amen, vi har det perspektivet, vi ska leva i evighet. Men det finns någonting annat i det här begreppet. Och det är kvalitet av liv. Evigt liv är inte bara en tidsaspekt, utan det är också en kvalitet av liv. Det är Guds kvalitet. Och vad är Gud gjord av? Ja, det är en intressant fråga, men det svarar ju Bibeln på. För Bibeln säger att han är kärleken. Han är kärleken. Det är hans substans. Så när du får del av det eviga livet som du och jag har fått som gåva när vi tog emot Jesus. Då har vi inte bara hoppet om att leva tidsmässigt i evighet. Utan vi har också löftet att ha kvalitet i livet. Och vad är det för kvalitet? Jo, det är Guds kvalitet. Det är kärlek. Därför att det är vad han är. Så du och jag har fått både det här med tidsmässigt och kvaliteten. Det vill säga att vi ska lära känna, för det är det står här. Detta är evigt liv. Att de känner dig, Gud. Det är vad Jesus ber, va? Det här är Jesu ord, vi kan lita på det. Han vet vad han säger. Att de känner dig. Och det ordet känna, det är ett väldigt intimt ord. Bibeln använder det alltid när det handlar om att en man och hustru har intim gemenskap. Så intimt är det ordet. Ett väldigt nära gemenskap. Och det här är Jesu bön. Och det är hans proklamation att han säger evigt liv. Vad är det? Jo, det är att du känner på djupet Gud som din pappa. Att du känner kärleken. För han är kärlek. Han är kärlek. Och att vi känner den som han har sänt, Jesus Kristus. Det här är evigt liv. Och det här alltihop börjar. För att det är så här med vårt liv. Att när vi tar emot Jesus så är det ju bara början. Eller hur? Jag måste ta en lös mick, tror jag. Jag kan inte stå stilla. Jag hugger den här. Jag hoppas det kan gå bra. Se om vi har ljud på den också. Så där kom det. Super. När vi blir frälsta och kommer till honom, då är det som att vi kommer in i ett höghus. Jag brukar ta den bilden av ett höghus. Du kommer in på bottenvåningen. Och då är du inne. Det är inte svårt att komma in. När du tar emot Jesus så kommer du in. Och då är du i det här höghuset. Du är inne i Kristus, om du förstår den bilden. För du har kommit in. Du har blivit född in. Du har blivit insläppt på grund av din tro på Jesus Kristus och hans blod. Det han gjorde på Golgata kors. Amen. För det är den enda grund vi har. Ingen annan grund än Jesu blod. Så du har kommit in. Men sen då? Det finns ett helt höghus. Hur mycket har du sett? Hur mycket har jag sett? Ofta så tror vi att vi har sett så mycket. Men vet du, det finns mycket mer. Det finns så mycket mer i Kristus att upptäcka. Och det underbara är att det är ingenting som är långt borta. Det är ingenting som är omöjligt för oss att få del av. Tvärtom. Det finns där. Du är inne i huset. Det är bara att knalla upp för nästa trappa och gå upp på nästa våning och se vad som finns där. Och sen kan du ta nästa trappa upp och gå upp på nästa våning och se vad som finns där. Och sen tar du nästa trappa och så går du upp där och tittar vad som finns där. Och det här är liksom någonting. Nöj dig inte med att bara stå innanför tröskeln och tycka att ja, men nu är jag frälst så nu är allt väl. Nej, det är nu det börjar. Det finns ett äventyr, ett liv som väntar på dig och mig. Och vi har ett uppdrag att göra här dessutom. Ett uppdrag att utbreda Guds rike var helst vi går fram. Ni vet ju den troendens uppgift, eller hur? Tala om Jesus, predika evangelium, bota de sjuka, kasta ut demoner. Det är vad vi har fått i uppdrag att göra. Det är uppdraget som du och jag ska göra. Men hallå, det måste komma något innan uppdraget. Och det är uppenbarelsen om att din pappa Gud älskar dig något så fruktansvärt mycket. Så du kan knappt förstå det. För det är vad Bibeln säger. Vi kan inte förstå det. Vi måste ha en uppenbarelse i våra hjärtan. En uppenbarelse i vår ande om hans godhet och kärlek. Och varför är det så viktigt nu då? Jo, för det gör dig och mig trygg. Annars har vi ingen trygghet. Och du vet, det är så mycket som kommer emot oss i den här världen. Av allt möjligt knasigt. Och det blir bara värre och värre, det har ni upptäckt, va? Det blir bara värre och värre. Och jag menar, nu har vi haft det här med covid och corona. Och sen kommer det något annat. Och, ja, ni vet. Vi har inget hopp om att den här världen ska bli bättre. Men vi har ett hopp och ett uppdrag om att du och jag, mens vi är här på den här jorden, ska göra den här jorden lite bättre. Hur kan vi göra det? Genom att hans kärlek får flöda genom oss. Och då börjar det med att du inser hur mycket han älskar dig. Det börjar med att inse att Jesus här ber att vi ska känna Fadern. Känna honom på djupet. Och vilken substans är han? Jo, han är kärleken.
Det är hans substans. Och det är det han ber om. För då kommer en trygghet i ditt liv. Vet du, när jag var ung som sagt och jag längtade och hungrade efter Gud, så tog det ända tills jag fick sanningen. För det är sanningen som gör oss fria nämligen. Har du märkt det? Att när du får sanningen på någonting, då plötsligt, ja, så är det. Och det är så mycket i den här världen som inte är sanning, utan bara är lögn, och det är hit och dit och vi vet ingenting. Men Guds ord är sanning. Det kan vi alltid lita på. Det är helt bergfast, tvärsäkert sant. Amen. Och ibland kan vi liksom läsa någonting och vi kanske inte riktigt förstår det. Men vet du, lägg det bara på hyllan då och säg, helige ande, visa mig. Så kommer han att göra det. För han vill leda oss in i hela sanningen. Det är den helige andes uppgift. Amen. Så när jag var där då och kämpade med detta, så hade jag bara fått en bild av Gud att ungefär så här. Ja, men nu är du frälst av nåd. För det är vi ju, det vet vi. Vi kunde inte frälsa oss själva, utan vi var tvungna att bara ta emot det som Jesus gjorde för oss på Golgata kors. Och när vi tog emot det i tro, så skedde ett mirakel där på insidan. Halleluja, vi blev en ny skapelse. Amen. Någonting nytt har kommit, säger Bibeln. Du har blivit en ny skapelse. Ja, men jag ser likadan ut på utsidan fortfarande. Jajamän. Och jag tänker likadant fortfarande. Jajamän. Men någonting mycket väsentligt har ändrat på sig. Nämligen djupast inne din identitet som människa. Att du var död. Jag var död. Det vill säga jag var skild, avdelad, avklippt ifrån gemenskap med Gud. Men när du tog emot Jesus, när jag tog emot Jesus, då födde han oss på nytt till ett nytt hopp. Amen. Och då hände någonting där inne, djupast innerst inne. Min identitet förändrades. Men du vet, om jag inte får kunskap om det, utan jag fortfarande lyssnar på mitt gamla sinne som tänker som världen, då sker det inte så mycket. För då är det två mot en. För min kropp och min själ kan gadda ihop sig mot min ande. För jag är tredelad människa, precis som Gud är tre. Och om det är två mot en, vem vinner? Ja, de två som håller ihop. Ganska logiskt. Så det som är skillnaden måste vara att mitt sinne förnyas. Här inne så förstår jag, nej men vänta nu. Jag kan inte tänka så där längre. Det gjorde jag ju när jag var i det riket. Men det gör jag ju inte i detta riket, som är Guds rike. Här tänker man ju annorlunda. Min man och jag, vi brukar prata om det, att Guds rike är tvärtom riket. Det mesta är tvärtom från vad vi har lärt oss. Och det är därför vi måste förnya vårt sinne, för annars så blir det fel här uppe. Va? Då kommer den att hålla med det gamla sättet att tänka. Och din ande som har fått nytt liv och där Gud bor i dig, den kommer liksom bara skrumpna ihop som en gammal torr äpple. Och så blir det bara liksom inget liv som flödar. Men när sanningen kommer och jag väljer att ta in sanningen och hålla med sanningen, det vill säga Guds ord, då börjar det hända saker. För då plötsligt blir det två mot en på andra hållet. Din ande och din själ, ditt huvud och ditt hjärta kommer i samklang. Och då vet du, även om kroppen är trött, så det var liksom, kom igen kropp, nu ska vi gå på möte. Och då får den hänga med. För den är ju i underläge. Två mot en. Amen. Så när jag var där i alla fall då, så jag tappar bort det heller, så fick jag först inte sanningen. Och det gjorde mig förtvivlad, för jag längtade så efter Gud. Men sen fick jag del av sanningen. Jag mötte sådana som kunde undervisa Guds ord. Som verkligen kunde öppna upp och visa mig att det sätt som jag hade tänkt på var inte det som pappa Gud hade tänkt. För att vad är det som plågar oss oftast och mest som människor? Jo, det är fruktan. Kerstin var inne på det här också, va? Fruktan för saker och ting. Det håller oss fångna. Och fördömelse. Varför Därifrån kommer fördömelsen. Och den kommer ju över att du och jag vet att vi är bristfälliga människor. Eller hur? Vi gör fel. Jag gör fel. Och det gör vi alla. Och vi vet att vi gör det. Och det är smärtsamt att bli påmind om det hela tiden. Men vet du vad? När Gud ser på dig, hur ser han på dig? Han ser dig i din nya skapelse. Han ser det verk som han har gjort i ditt hjärta. Och det har han gjort. För det är sannoliken ingenting som varken du eller jag kan fixa. Utan det har han gjort. Och när han tittar på det så är det gott. Det är perfekt. För det är hans skapelse. Han har skapat dig på nytt. Och när han tittar på dig så är det han ser. Han ser Jesu blod. Han ser det som han har gjort i dig. Och det är perfekt. Men sen, när det ska liksom tas upp i vårt huvud, då börjar vi istället tänka på, ja men vänta nu, vänta. Jag har gjort fel. Och det jag tänkte då, förstår ni, det var att jag blev frälst, jag blev renad, jag blev en ny skapelse, jag mötte Jesus. Och sen trodde jag, nu ska jag i alla fall kunna klara det själv. För nu har jag har ju blivit en ny skapelse och jag har Guds ord och jag har Guds ande och jag har allting liksom. Nu måste jag ju fixa det här. Och så börjar jag liksom titta på, vad vill Gud egentligen? Jo, men han vill det och det och det och det. Och vi har 10 Guds bud som är fantastiska. Och ja, men han vill ju det och han vill det. Ja, men då ska jag göra det och då ska jag göra det. Och då ska jag inte göra det. Och så ska jag göra det. Och det blir bara skitjobbigt rent ut sagt. Det blir så jobbigt så. Och sen, rätt vad det är då en dag så är det ju riktigt kris. Så då står jag på näsan och så ligger jag nere med ansiktet i gyttjan. Då kommer djävulen och säger att du är ju helkast. Du fattar väl att du aldrig kan vara en kristen för du misslyckas ju hela tiden. Är det ingen av er som har varit där? Ja, när man ligger där va? Och så liksom kommer han och bara säger att du är kass och du är värdelös och du vet ju att du gjorde fel. Och ja, jag vet att jag gjorde fel. Jag håller med. För det är ju det som jag ser. Men vet du, Gud ser inte det. Ha? Nej, han ser inte det. För när han tittar på dig så ser han dig i din nya skapelse. Och den är perfekt. Och det är det som är grunden för att fördömelsen måste ge vika. Grunden är att Gud har gjort ett mirakel i dig och mig. Han har gjort en ny människa, en ny skapelse som är perfekt. Och jag fortsätter att misslyckas. Men jag är fortfarande perfekt. Och det är det här vi inte får ihop, för det stämmer inte med vårt gamla sätt att tänka. Men det stämmer med Guds ord. Amen. Gå med mig till andra Korintierbrevet, ska vi se. Nu har jag släppt mina anteckningar för länge sedan, men det bryr vi oss inte i. Andra Korintierbrevet, kapitel 5. Halleluja! Andra Korintierbrevet, kapitel 5 och vers 17 känner vi väldigt väl igen, men vi läser den. Där står det så här, jag är lite gammalmodig så jag läser min 1917, så ni får ha överseende med det. Översättning alltså. Andra Korintherbrevet 5 och 17 så står det alltså. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Amen. Och det är det jag pratar om. Du har blivit nyskapad. Och när Gud skapar någonting, tror du att han gör det dåligt? Nej, han kan inte det. När han skapade världen så sa han det var gott. Därför att han själv är god. Han själv är fullkomlig. Så han skapade någonting fullkomligt när han skapade dig på nytt i Kristus. Och du är perfekt. Amen. Men gå sen ner till vers 21. Vi hoppar över de andra av tidsskäl här nu då. Men vers 21. Titta vad det står där. Den som inte visste av någon synd, står det. Nu är det gammalsvenska här va? Men ni får hänga med mig på det. Den som inte visste av någon synd, vem är det? Jesus, precis. Så Jesus handlar alltså om här. Honom har Gud för oss gjort till synd. För att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Det här är en helt våldsam vers. För det egentligen står här är att Jesus som var syndfri, han har blivit gjord till förbannelse. Och det är underbart i sig. Och det tror jag vi många gånger har koll på. Men vad var det du och jag blev i det här bytet? Vi blev rättfärdighet, ja. Och jag skulle vilja säga, för det står faktiskt så i grundtexten, inte bara rättfärdiggjorda, utan rättfärdighet. Vi är rättfärdighet. Ja, men det är ett gammalt ord. Vad betyder det då? Jag är färdig i rätten. Vilken rätt? Jo, en advokat, en domstol. Du och jag, när vi tog emot Jesus, så gick vi till domstolen och blev dömda. Ja, men det fattar jag inte riktigt. Jo, därför att du kan inte komma till Gud om inte du går genom Jesus Kristus. Det finns inga andra vägar, det vet vi. Det är bara Jesus. Och när vi då kommer in i Jesus, vad händer då? Jo, du och jag blir fastspikade på korset. Vad händer på korset? Kommer man levande därifrån? Nej. Man dör på korset. Och det gjorde Jesus. Men när han dog på korset så var du i honom. Jag var i honom. Det var inte hans död på korset han dog, utan det var min och din. Och för tillbaka till mig själv där nu då. Jag var ju superhelig, trodde jag. För jag var uppvuxen i en kristen fin familj. Med underbara troende mamma och pappa som jag är jättetacksam för. Som är i himlen nu hos Jesus. Men grejen var att jag hade inte varit där ute i världen. Jag hade liksom inte sagt svordomar. Jag hade inte super. Jag hade inte gjort allt det här som man räknar med som synd. Så jag tyckte att jag var ganska fin och duktig. Men jag litar på mig själv. Och min egen duktighet. Tills den dag när Herren bara bröt in i mitt liv och visade mig, du, det där. Det är den smutsigaste tvätt och den största syndaren som finns. Det var jag det. Hade människor sagt det? Nej. Men Gud. Därför att det går inte att få en annan rättfärdighet än den som Jesus vann åt dig och mig. Det är bara hans rättfärdighet som håller i evighet. Men det underbara är att du har blivit gjord till den. För det var ju det vi läste här, va? Vi läser den igen. Den som inte visste av någon synd, Jesus alltså. Honom har Gud för oss gjort till synd. För att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. Om du är rättfärdig, är du perfekt. Och jag vet att ditt sinne hoppar in nu och säger att, ja men vänta nu, jag gör ju fel. Jag syndar varje dag. Men lyssna. När du ser och förstår att du är perfekt i Guds ögon, därför att han relaterar till dig med den nya skapelsen som han har gett dig. Med identiteten av rättfärdighet. När du kommer med ditt körkort eller ditt nationella ID-kort och visar vem du är, så är det någonting väldigt handgripligt. Det här är jag. Eller hur? Vi identifierar oss med det. Men vet du, i andevärlden är det likadant. Om du vet att du är rättfärdighet, då kan du så att säga hålla upp det kortet när djävulen kommer med sina anklagelser, för det gör han till oss alla. Och han försöker hoppa på oss med fördömelse. Då tar jag fram mitt kort. Vad står det på det kortet? Det står Jesu rättfärdighet. Det här är Jesu rättfärdighet. Och så håller jag upp det kortet. Det är det enda som håller. Min rättfärdighet funkar inte. Och det är därför det inte ens är någon mening att försöka. Men vet du, vi många gånger försöker att vara så duktiga kristna. Du kanske aldrig har gjort det, men jag har gjort det. Jag har försökt att läsa Bibeln för att jag ska vara duktig kristen. Jag har försökt att gå på möte för att jag ska vara duktig kristen. Jag har försökt att fasta för att jag ska vara en duktig kristen. Jag har försökt att be för att jag ska vara en duktig kristen. Ja, men ska vi inte göra de där sakerna då? Det är ju bra saker. Ja, men självklart är det bra saker. Men det är inte ditt värde. Det är inte det du börjar med, utan du börjar med att veta att du är rättfärdig. Du är perfekt i pappas ögon. Han älskar dig som du är. Där börjar du. Sen vad det ska bli, det är en annan predikan. Och det kan jag inte ta idag, för då somnar ni garanterat hela högen. Men vi måste börja med rätt sak. För det man gör många gånger är att man sätter hästen framför vagnen eller tvärtom. Va? Och så blir det pannkaka av alltihop. Du måste först av allting veta vem är du? Jag är hans barn. Är ju det korrekta svaret, eller hur? Jag är Guds barn. Du är Guds barn. Ja, men hur kan jag veta det? Det här är ju söndagsskolan. Halleluja! Vet du vad? Man måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Vi ska inte ha något krångligt evangelium. Gud är inte krånglig. Han är enkel. Hur kan jag veta att jag är Guds barn? Jag fick den frågan en gång när jag pratade med präst i Svenska kyrkan. För jag har jobbat i Svenska kyrkan som tyckte att det blev man när man skvättes vatten på huvudet när man var bebis. Och jag sa, det tror jag inte, för det står inte i Guds ord. Läs i Johannes evangelium kapitel 1. Johannes evangelium kapitel 1. Så ska vi läsa ett par helt underbara verser. Får ni något ut av det här? Amen. Johannes kapitel 1 och vers 12 och 13. Vad står det där? Jo, åt alla som tog emot honom, alltså Jesus. Har du tagit emot Jesus? Ja, bra. Då gäller det här dig alltså. Åt alla, för det är alla så det är ingen utanför. Alla som tog emot Jesus gav han makt. Vem han? Jo, Gud. Gud gav dig makt. Eller auktoritet kan man använda. Eller laglig rätt. För då blir det mer greppbart, va? Det här är lagbok liksom. Det här säger lagen. Du fick rättighet att bli Guds barn. Helt lagligt. Åt alla de som tror på hans namn. Så när vi har tagit emot Jesus och tror på hans namn. Helt lagligt har du fått rättighet ifrån den högsta domaren Gud själv. Att kalla dig för Guds barn. Och jag vill efter den här söndagen, att vi var och en, jag blir jättelycklig om det här händer. Att när du någon gång får frågan härdan efter, vem är du? Så säger du, jag är Guds barn. Jag är Guds älskade barn. Jag är perfekt i hans ögon. Och en del av er har säkert sagt det, men alla av er har inte sagt det. Och en del av er har sagt det, men ni har känt här inne att ja, fast jag missade ju igår. Och så landar vi i det diket i alla fall, va? Och jag vill inte att du ska göra det. För det här är grunden och nyckeln till att du ska kunna växa vidare i Gud. Och ta emot allt det goda som han har för dig. Det är att du förstår att du är hans älskade barn. Ska vi säga så här tillsammans? Jag är Guds älskade barn. Jag är Guds älskade barn. Visst känns det gott? För det lägger en trygghet i dig och mig. Och det behöver vi för att kunna springa med det vi ska springa med. Som också är en annan predikan som vi inte lär hinna idag. Men vi ska hinna läsa vers 13 också här. Johannes kapitel 1 vers 13. Och står det här. De har blivit födda. Vilka är de? Det är du och jag, va? Mm. De har blivit födda. Inte av blod. Inte av köttslig vilja. Inte av en mans vilja, utan av Gud. Så det innebär att du kan också lägga till och säga, jag är född av Gud. Ska vi pröva? Jag är född av Gud. Amen. Det här är så banalt, vänner. Men jag känner att vi ibland hoppar över det här i Kristi kropp. Och det skapar en massa problem. Och det är därför jag vill prata om det. För vi behöver påminna oss om detta. Hela tiden. Halleluja! Du är Guds älskade barn. Du är född av honom. Och du är född till seger. För det är vad Guds ord säger. Halleluja! Halleluja! Hur lever jag det här nu då? Ja, det går bara att levas på ett sätt. Och det är samma sätt som du blev frälst. Hur kom du till tro? Och du hörde de goda nyheterna. Du hörde att Jesus har gjort någonting för dig. Du kan få det. Och så, ja, det vill jag ha. Så blev vi frälsta. Alla av oss. Hur får jag del av allt annat i Guds rike? Samma sätt. Jag ser i Guds ord att det finns där. Jag hör att någon står och hojtar och skriker som jag predikar om att det här finns för dig, det här finns för dig. Och jag tar till mig det och säger, ja, det tror jag på. Och då blir det en verklighet. För det är bara genom tro som vi kan få del av det som han har gett oss. Och det är här vi går så mycket fel ibland, och det var här som jag gick fel. Att när jag hade blivit frälst av nåd genom tro, så trodde jag att nu måste jag kunna leva det kristna livet själv i alla fall. För nu har jag liksom fått hjälp här, va? Och jag har blivit rena, jag har blivit en ny skapelse, och jag har fått Guds ord och jag har fått Guds ande, och nu kan jag ju själv. Nähe. Det gick inte. Och det är inte meningen att det ska gå. Hur kan jag säga så? Därför att Bibeln talar om hur du och jag kan leva det här livet. Paulus, han talar om det. Och vi ska gå och läsa det i Galaterbrevet. Jag tror att det är kapitel 2. Jag får inte följa mina anteckningar här nu, för då blir det alldeles för mycket. Galaterbrevet 2. Halleluja, där har vi Paulus som berättar för oss hur ska vi leva det här livet nu då. I Galaterbrevet 2, vers 19-21, så har vi Paulus bekännelse om detta. Vad säger han? Ty jag för min del har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Vet du att när du och jag bär ett kors om halsen, det här sa min man till mig häromdagen, men det är så bra så det kommer från han. När vi bär ett kors om halsen, vilket vi många av oss gör ibland, så är det egentligen din och min gravsten. För vi har dött med honom för att uppstå med honom. Och du vet, det går inte att uppstå om inte man först har dött. Jesus säger om sig själv att vetekornet måste falla i jorden och dö för att det ska kunna bära frukt. Och vet du att det är likadant för dig och mig? Vi måste förstå och i tro acceptera och ta emot att vi har dött med Kristus. Att när han hängde på korset så var det jag som hängde där. Och när han uppstod så var det jag som uppstod. Och det liv som jag nu lever, alltså i honom, det måste jag leva i tro. För det går inte att leva på något annat sätt. För det syns ju inte. Jag kan ju inte se det med mina fysiska ögon att jag har hängt på korset med Kristus och uppstått med honom. Det finns inte en chans. Vi kan inte bruka våra naturliga sinnen för det, utan vi måste tro. Och du och jag kan det. Därför att Bibeln säger att var och en har fått ett mått av tro. Vi måste bara använda det. Vad säger Paulus nu då? Vers 20. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Kristus betyder egentligen den smorde. Så här talar vi om den helige andes kraft i dig och mig. Och jag brukar uttrycka det som nådens kraft. För jag predikar väldigt mycket om nåd, därför att det är så fruktansvärt missförstått idag. Och Paulus har mycket att säga om att vi ska komma till tro på Guds sanna nåd. Och nåd är inte en sovkudde att synda. Nåd är kraft till förändring. Det var nåd det. Men det är en verklig kraft. Och det är inte din kraft. Så slappna av. Jag vill inte lägga bördor på dig. För det finns andra som gör det. Men Jesus, han lyfter av bördorna. Han lyfter av bördorna. Därför att du och jag ska inte bära några bördor. Du och jag ska vara fria så att vi kan tjäna honom. Och gå ut och vara den vi ska vara i honom. Älska människor. Dela Guds rike var helst vi går fram. Och då kan vi inte ha en ryggsäck av bördor på oss. För då klarar vi inte det. Så slappna av, kära syster och bror. Inse att du har dött. Och det är ju en befrielse. För då kan jag sluta och liksom prestera. För hur mycket presterar en död? Inte så mycket. Hur mycket kan man fresta en död? Det går inte. Det här, när du och jag förstår att vi är döda i Kristus och uppståndna i honom, då mister synden sin makt. Och det är först då synden mister sin makt. För innan dess kan du och jag kämpa, och vi ska kämpa och vi ska kämpa och vi ska strida, och det är mörkrets makter och det är allt möjligt. Men när du och jag förstår att, nej men vänta nu, jag är i Kristus. Jag har dött i honom. Jag har uppstått i honom. Och nu lever inte längre jag, som Paulus säger, utan nu lever Kristus i mig. Jag hinner inte gå dit nu, men Romarbrevet 6 och 11 säger att du ska hålla före att du har dött. Du ska tro det alltså. Det ska vara långt fram i ditt sinne. Hålla före, långt fram. Jag tittar på det mycket, jag har dött. Och du vet, när synden kommer att knacka på, eller någonting annat kommer att knacka på, då kan jag bara säga att jag har dött. Får du prata med Jesus om. Där finns en kraft att leva på det sätt som vi också ska leva. Men för dig och mig, det funkar inte. Och jag säger så här ofta i våra sammanhang. Försök inte leva det kristna livet, för det går inte. Och det är lite drastiskt, va? Men det får väcka oss. Det går inte att leva det kristna livet. Försök inte. Och jag vet att i en del av er så går det runt i huvudet nu, va? Men jag säger det här för att provocera lite grann. För att vi måste tänka till. Håller jag på och försöker? Eller lever jag i hans kärlek och i hans nåd? Och vet, jag är inte perfekt, men jag är död. Och han är perfekt i mig. Och pappa älskar mig. Därför att jag har tagit emot Jesus. Amen. Där finns segern för dig och mig. Där finns livet som flödar. Hans kärlek. Du vet att när Gud talar om kärlek så är det inte bara ett ord, utan det är kraft. Det är någonting som är verkligt. Jesus är verkligheten. Det är på riktigt. Det är inte bara något som sägs, utan det är på riktigt. Amen. Halleluja. Ah, Jesus. Prago rico brando prosti pelo mosti kia. Ej, barastia bratusho. Halleluja. Jesus varnar för synd. Men han gör det inte på det sätt som vi många gånger tänker. För vad är det han varnar för? Tänk efter, vi lever i den yttersta tiden nu. Det tror jag vi är ganska överens om, eller hur? Med tanke på hur det ser ut. Men vad varnar han för? Jag bara säger det här nu, för jag vill inte ta mer tid. Jesus talar om, ska jag finna någon tro på jorden när jag kommer? Kommer du ihåg att han frågade? Ska jag finna någon tro? Det är någonting Jesus frågar efter. Det innebär att otro är någonting du och jag får vaka för. Att vi inte ska pyssla med. Utan ha tro på vad han har sagt. Det är en sak till som Jesus varnar för. När han pratar om den yttersta tiden. Han säger så här. Kärleken ska kallna hos många. Tro och kärlek. Det är egentligen det enda bud som vi behöver komma ihåg. i det nya förbundet. Det andra är vi fria ifrån. Så låt oss avsluta med en sista vers i första Johannes brev. Så lovar jag att jag ska landa sen. Första Johannes brev kapitel 3. För det här är så bra. För vi kan få för oss att lägga till så mycket. Och du vet att lägger vi till någonting till Jesus så blir det fångenskap. Vi kan inte göra det. Han har gjort allt för oss och det är därför vi älskar att tillbe honom. För han är värd i all lovsång, han är värd i all tillbedjan. För det är han som har gjort alltihop och det är han som lever i oss. Jag är död, jag lever inte längre utan han lever i mig. Halleluja, och det är en sån frihet. Så det är den friheten Gud vill ha ut sina barn i. Och i det nya förbundet så är det egentligen bara två saker och det är tro och kärlek. Läs den här versen med mig, första Johannes brev kapitel 3 och vers 23. Första Johannes 3, 23. Detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son. På hans sons Jesu Kristi namn. Och älska varandra. I enlighet med det bud han har gett oss. Det här är hans bud. Det är det här du och jag behöver hålla oss till. Och när vi tänker så. Vi ska leva i tro. Det är något som kommer ifrån Gud. Det har inte vi i vår naturliga mänsklighet. Men vi har det ifrån Gud. Vi ska leva i kärlek. Det har inte du och jag heller. I alla fall inte jag. Att vi kan älska som Jesus älskade. Men det är det som han begär i det nya förbundet. Och det underbara är att han uppfyller det själv i dig och mig. När jag vågar tro på att han gör det. Så tro och kärlek. Det är ganska enkelt. Och jag hoppas att du förstår. Nu har jag predikat väldigt, väldigt enkelt för oss idag. Det finns jättemycket mer jag kan gå in i. Men jag har valt att inte göra det. För jag tror att Gud ville ha det enkelt idag. För att vi ska vara som barn. Och vi ska vara Guds barn. Och han är den som älskar dig. Så säg igen med mig. Jag är Guds älskade barn. Jag är Guds älskade barn. Jag är perfekt i hans ögon. Han älskar mig. Utan förbehåll. Även när jag misslyckas. Amen. Det här är en grund. Och det jag har talat om idag, det är bara en grund. Det finns så mycket mer. Men det hinner vi inte tala om idag. Det får vi ta en annan gång. Ska vi göra så, vänner, att vi ska ge Jesus äran här på slutet? Vill ni sjunga en sång till med oss? Jag tror att ni kan den här. Jag tänker på den här sången, Makten och äran. Jag tror att ni har sjungit den här, va? Kanske vi till och med har en text på det, jag vet inte. Vill ni sjunga den med mig som avslutning här? För att bara ge all ära tillbaka till honom. Och när du gör det så tänk på detta. Han älskar dig. Han älskar dig djupt. 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 Och det är början på allting. Det är början på det här höghuset. Så att du kan springa vidare i honom. Amen, sångare. Kom. Ska vi sjunga?
Halleluja. Thank you, Lord.